I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det finns inget sätt för människor att vara nöjda själv i en parrelation. I de flesta fall är en missnöjd, då kommer den andra också vara det. En är nöjd, då kommer den andra också vara det.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från Lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, som vanligt. Och jag sitter med en bok i min hand som jag har läst, som heter Parrelationens socialpsykologi. Hur par bildas, förändras och håller ihop. Mitt emot mig sitter författaren Erik Rautalinko. Välkommen.
Tack.
Jag tänkte att jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så du får gärna berätta vad du pysslar med.
Jag är universitetslärare i Uppsala. Har undervisat psykologi ganska länge. Disputerade 2004.
Du är doktor i psykologi då?
Ja, precis. Och parallellt med arbetet på universitetet så har jag också arbetat som, jag alltså först vidareutbildat mig och sen arbetat som psykoterapeut i snart 20 år det också då.
Det här är en väldigt spännande, bra bok skulle jag säga. Vad säger du själv om någon frågar sig, vad handlar den om?
Boken kom till på det sättet att jag har under många års tid undervisat i socialpsykologi på psykologisk institution. Och socialpsykologi som ämne är ju väldigt brett och den täcker ganska vitt skilda områden. Jag brukar säga så här till mina studenter att jämte personlighetspsykologin i socialpsykologin kanske den psykologi som är mest, ska man säga, vedertagen i folkmun. Och de åren som jag undervisar i socialpsykologi, så när studenter kommer fram och ställer frågor så ställer de väldigt ofta frågor utifrån sina egna parrelationer eller från relationer som de har sett på nära håll.
Mm.
Och jag är lite oklar om det finns en socialpsykologibok inriktat specifikt mot parrelationer, utan ofta brukar den här typen av böcker vara väldigt mycket snävare. Det finns böcker om parrelation just som behandlar kommunikation eller som behandlar ett populärt ämnesområde, svartsjuka och otrohet. Så de tenderar att vara snävare. Det som var min tanke var att skriva en, det blir lite ytligt då, fast ytligt i en bra bemärkelse. En revy av olika socialpsykologiska ämnesområden specifikt inriktade på parrelationer.
Mm-hmm. För den som inte vet, vad är skillnaden på socialpsykologi och personpsykologi?
Alltså egentligen är det två ämnesområden som är i gränslandet till varandra. Och när studenterna, när de läser psykologi, så läser de ju olika delar av psykologin om någonting som kallas för attribution. Attribution är att hänföra orsaker till mänskligt beteende och mänskliga upplevelser och känslor, antingen till individen i sig självt, inre egenskaper, versus yttre omständigheter, till exempel sociala sammanhang. Och därigenom så
personlighetspsykologin är den delen av psykologin som riktas mer till människans inre. Exempelvis traits, egenskaper som människor har.
Mm.
Och socialpsykologin, eller egentligen sociologin, inriktar sig ju helt och hållet i det yttre, i sociala sammanhang. Själva ämnesområdet socialpsykologi, den befinner sig i det här gränslandet. Det är precis så parrelationer också fungerar.
Just det, och som du sa, det, attribution. Och det, som till exempel att jag skulle tänka så här, varför gör du på ett visst sätt?
Exakt.
Om vi skulle umgås så tänker jag, men vad, då tänker jag, vad konstigt, du gör någonting som jag... Och så tänker jag, varför gör du så? Och då kan jag antingen då härleda det till att, så här, jo men det är för att du har en viss personlighet. Eller det är för att nu i den här situationen så den här omgivningen påverkar ju ditt beteende också.
Det är exakt så. Ja. Så personlighetspsykologin, den sätter fokus på inre processer. Och socialpsykologin, hur individen interagerar med sin miljö.
Just det. Och det som är spännande som du pratar om i boken, just det, när man, som man, många kan känna igen, tror jag, att man kanske kan irritera sig på sin partner, att den gör på ett visst sätt. Och så går jag och fnular på, varför gör den på det där sättet?
Ja, precis.
Och drar mina slutsatser, och så kan det bli konflikter och det är massa saker som händer.
Visst är det så. Känslor är ju, det är ju en inre process. Människor upplever känslor och klär känslor i ord. Men när vi har känslor så bör vi alltid tänka på att känslor har väldigt olika ursprung. Och en del av människors känslosamhet är ju triggat av händelser i yttervärlden. Men alla människor känner inte känslor i samma omfattning och har inte en upplevelse av känslor i liknande situationer. Så det finns också en bukett av inre egenskaper som människor alltid tar med sig i sina interaktioner.
Om vi börjar med det här som det är första delen av boken som jag tycker är väldigt intressant. Det här med att inleda parrelationer. I början där så beskriver du att de olika faktorer för parbildning, och delar in det lite biologiska och sociala och psykologiska perspektiv. Kan du inte berätta lite om det? Vad finns det för faktorer?
Någonting som kan vara värt att nämna är att den här boken, den utgår från, ska man säga, exemplen utgår från heterosexuella par.
Mm.
Det kan ifrågasättas, men dels är forskningen framförallt gjort med den populationen. När jag sammanställde texten så får jag väl säga att jag la inte mycket energi på att hitta på den forskningen som tar upp andra typer av parrelationer. Det är en grundbult i biologiska orsaker till attraktion är att de i princip fungerar på samma sätt för alla människor. Biologisk psykologi, evolutionspsykologi, den tänker att människor drivs av kanske omedveten vilja att reproducera sig, att skaffa barn. Andra biologiska orsaker till attraktion är ju att människor vill inte vara ensamma. De söker en partner.
Sociala och psykologiska perspektiv då, om man, vad finns det för faktorer där som när man pratar om att inleda relationer och hur vi gör det?
Jag ska vara benägen att säga att ganska mycket handlar om modellinlärning. Människor växer upp med förväntningar. Och de här förväntningarna, vad ska jag ta för exempel, om barn kan i väldigt låg ålder, jag tänker mig någonstans 4, 5, 6 år, de leker familj och de leker äktenskap. Och det är lite svårt, anar jag, att förstå varför gör barn det. Någon skulle säga att ja, men det ska man säga, barnens valpaktiga beteende att förbereda grundläggande färdigheter för vuxenåldern. Sen så tror jag att barn gör det väldigt mycket därför att de försöker förstå vad deras vårdnadsgivare gör och vad de människor som deras vårdnadsgivare pratar om gör. Jag tror att barn är väldigt receptiva, de snappar upp vad föräldrarna pratar om. Och föräldrarna pratar där ibland om relationella processer som barn försöker förstå. Så det finns en stor portion modellinlärning hos barn och unga vuxna.
Och modellinlärning innebär att man helt enkelt har sett på ens föräldrar som en modell för hur en relation fungerar och är.
Antingen att man har sett dem som en god modell eller sen att unga vuxna har sett föräldrarnas relation som någonting som de inte vill efterlikna i sitt eget liv. Så jag tror nog att ganska många unga människor också har en uppfattning av att de vill att deras parrelation ska se annorlunda ut än föräldrarnas.
Ja, och lyckas med det så att säga.
Och det tror jag absolut.
Ja, så att ja. Det behöver inte vara så att det går i arv liksom. Det dåliga behöver nödvändigtvis inte fortsätta så att säga, om det har varit en dålig relation eller...
Nej, inte nödvändigtvis, men det finns, dessvärre finns det ganska mycket forskning också som visar att av olika skäl att det är en del negativa relationella beteenden, trycka ner en partner eller agera hotfullt, att det är också någonting som barnmodell inlär i tidig ålder och sen ska man säga för med sig sina egna vuxenrelationer senare. Och sen alltså alla de som har syskon exempelvis vet ju att man säger biologiska syskon är ju väldigt olika. Så det tycks som att naturen har byggt in också en stor grad av variation hos människor.
Jag tycker det är väldigt spännande, men det kanske också kommer in på attraktion. Vilka vi attraheras av, just att kvinnor attraheras av vissa saker hos män och män attraheras av vissa andra saker. Finns det någonting? Jag tycker det är intressant.
Det är jätteintressant. Den som tittar på den forskning som har gjorts i psykologi kan kanske hemfalla i en viss typ av cynism. Många av de här teorierna om attraktion lyfter ju fram människan som en optimerande person. Så i grunden då en individ ser sin egen konkurrenskraft i sin sociala klick och kommer välja en partner försöka, ska man säga, optimera sin egen attraktion med partnerval. Där sägs det emellanåt att människor gör då en typ av kompromiss. Vi vet att de faktorer som påverkar attraktion, de är oftast ungefär likadana för en specifik kultur. Det vill säga att människor inuti en social klick, de har en samsyn av vad som är attraktivt för den egna sociala gruppen. Efter de kriterierna så tenderar människor också att rangordna sig själv på en attraktionsskala. Och därpå vanligtvis bilda par med en partner som befinner sig i en viss marginal då, ungefär i samma härad på den här attraktionsskalan. Man kallar det här för social matching. Och social matching, även om det låter cyniskt att det är ungefär som en individ som optimerar, så ser man att en social matchning där två människor hittar varandra rätt på den här attraktionsskalan, vad ska man säga, den har positiva följder, exempelvis att parrelationen tenderar att bli mer nöjsam och att parrelationen också i det fallet tenderar att bli mer långvarig, mer stabil. I den forskning som finns om parrelationer så brukar stabilitet oftast ses som någonting ganska bra. Det går ju naturligtvis så att ifrågasätta. Vi alla leker nog emellanåt med tanken att det är det tänkt att två människor, som man säger stereotypt heterosexuella paret som skaffar barn, är poängen att de ska hålla ihop livet ut. Mycket tyder på att människor har en sån tanke när de bildar par, att de vill att det här ska hålla länge.
Och kan man förklara det också så här biologiskt, att det har varit bra för oss att hålla ihop länge, fördelaktigt?
Det beror lite grann på vilket perspektiv man tar. Utifrån genetisk variationsaspekter, vi vet att genetisk variation ökar ofta överlevnaden för en grupp djur exempelvis. Om man tänker sig människan då som en varelse som har funnits oerhört länge på jorden, så tänker jag att ganska mycket talar för att en klassisk parrelation borde om någonting minska genetisk variation. Men sen så har vi också i den andra vågskålen har vi allt det som våra komplexa samhällen har, ska man säga, byggt upp i termer av, ska man säga, traditioner. Att barn ärver sina föräldrar. Barn som har föräldrar som inte har separerat får allt annat lika dela på en större kaka än om någon av föräldrarna har skaffat en ny familj. Och det finns andra barn som också ska av det här. Så vi har, det här låter lite mossigt, men om man tänker på hur västerländska samhällen är uppbyggda med att barn ärver föräldrar, så förstår man att det är en ekonomisk betydelse av att föräldrar håller ihop. Och att båda parter då som säga, grundar en familj och skaffar barn räknar med att de barn som jag skaffar med den här partnern kommer också få alla ekonomiska tillgångar som vi skaffar gemensamt.
Mm. Men sen har vi ju en till jättestor pusselbit som är som normer som kommer från populärkultur eller kulturen samhället. Det är en slags norm att leva en parrelation som vi ser i filmer och serier. Och...
Absolut. Normer är som ett abstrakt begrepp men som gestaltas sen i de här modeller som barn blickar upp till, sina föräldrar och så vidare.
Ja, med barn också. Jag tänker alla Disney-filmer och, som liksom pumpar ut budskap om vad som är eftersträvansvärt.
Ja, visst är det så.
Det blir en idé om liksom vad man ska sträva efter.
Ja, att barn skulle bli helt opåverkade av allt det de ser i termer av relationsnormativitet. Ja, i barnböcker och i film. Du nämnde Disney exempelvis. Så det är svårt att se att barn inte skulle bli påverkade av det.
Mm. Precis, normer. Men och det här med, om man tänker attraktion då. Vad kan man säga där om vad attraheras kvinnor av respektive män?
Ett begrepp som brukar lyftas upp, jag tror inte att det förekommer i boken faktiskt, men det pratas om någonting som kallas för mate quality. Och det låter ju också, det låter väldigt hårdfört och fyrkantigt. Mate quality då, ska man säga, betecknar, ska man säga, fysiska kännetecken som människor använder för att välja en partner. De när de bildar par med också kan skaffa barn ihop med. I förlängningen också att när människor väl har skaffat barn, det finns en partner som blir kvar för att vilja, ska man säga, ta hand om barnen tillsammans.
Aha, det är som en egenskap man någonstans letar efter som är mate quality.
Jag tror det, ja. Ganska mycket experiment exempelvis just på vilken typ av partner som heterosexuella kvinnor föredrar. Den forskningen visar också att det är ibland ganska intrikat hur olika kvaliteter på en presumtiv partner får olika genomslagskraft beroende på vilken avsikt exempelvis det finns i det här partnervalet. Så en sån här klassisk effekt är det att kvinnor väljer lite snäppet olika typer av män om de tänker att den här attraktionen bedöms med intentionen att det ska bara vara en sexuell relation.
Mm.
Och om det är så att intentionen med leta efter en partner är att bilda familj eller att det ska vara någonting långvarigt, då så föredrar heterosexuella kvinnor en något annorlunda partner. De här processerna också i viss mån är omedvetna, så att någonting som också spelar in här är huruvida den kvinnan som gör bedömningen om hon är en, ska man säga, fertil fas av sin menstruationscykel eller inte.
Ja, just det. Då attraheras man kanske omedvetet av en viss typ av vissa egenskaper då mer.
Ja, absolut.
Och vad är det för egenskaper, om vi tar det som exempel då, just om vi har en kvinna som söker en tillfällig sexuell partner mot att söka en mer har parbildande i åtanke. Vad är det som skiljer dem?
Då tänker jag att det som görs i den typen av experiment är det att frågan, eller ska man säga ingressen till bedömningen, primar kvinnan antingen till att tänka att det här är en sexpartner bara, eller att det här är kanske en partner som ska bli en pappa till kommande barn. När kvinnor då primas i ändra riktning, då visar forskningen då att kanske mer stereotypt manliga, ska man säga könsstereotypiskt manliga ansiktsdrag, kroppsdrag, psykologiska attribut upplevs som mer attraktiva för kvinnor om de är primade till att det här handlar om en sexuell relation. Medan en kvinna som ska i ett experiment ge en bedömning eller rangordna män med ett annat syfte, om avsikten är att bilda familj, då träder de här primärt sexbetonade faktorerna träder lite grann åt sidan, och då kommer hon se på andra kvaliteter. Kanske mer om den här mannen verkar vara hygglig, om han är omvårdande, om han är varm, om han kan ge kärlek, om han kommer att stanna även efter att man har haft sex och så vidare.
Mm.
Nu när jag pratar om det här så låter det så otroligt mossigt. Samtidigt så tror jag att den här forskningen faktiskt, den är ju inte osann. Någonting som är viktigt att tänka på i den här forskningen är ändå att de här effekterna är oftast väldigt små. Och framförallt då när kvinnor, eller för all del män också, när de gör den här typen av bedömningar, så är de tämligen ofta inte medvetna om det själva.
Nej, och det gör det ju också väldigt intressant att man inte är det. Och finns det något liknande då kring män, att man tittar efter olika egenskaper beroende på om man har olika mål, så att säga, med raggningen?
Jag tror att heterosexuella män tittar mer exempelvis på kvinnans ålder, att de skulle föredra en relativt sett yngre kvinna om det är så att det är en avsikt att man ska skaffa barn ihop. Det kan bli svårigheter om han väljer en partner, alltså en heterosexuell man som väljer då en kvinna som är 10 år äldre än han. För all del, det finns kvinnor som får barn högt upp i åldrarna, men det är ganska ovanligt och det har alltid med sig risker också. Så i så fall att om en man i den åldern då letar efter en kvinna och bildar familj med, då tror jag att den här aspekten av att hon är en ålder där hon, ska man säga, han ska också hinna, hur ska man säga, lära känna henne lite grann och fatta sitt beslut tillsammans med henne. Och då vet han att han behöver en viss tidsmarginal. Både kvinnor och män är medvetna om en sån här process.
Men, och det här med att kvinnor ofta attraheras av äldre män, vad beror det på egentligen?
Jag vet inte om kvinnor ofta attraheras av äldre män. Men det finns en viss asymmetri. Jag tror att de flesta kvinnor attraheras av jämnåriga män. Okay. Det finns också en stark effekt av, ska man säga, likhet ökar attraktion. Men det finns en viss, kan man säga, tvärkulturell asymmetri. Att kvinnor som tillfrågas vem tycker de är en attraktiv pappa för sina barn, mer ofta än män lyfter fram just ekonomiska tillgångar. Det kan säkert vara någonting som i så fall håller på att minska i takt med att kvinnor inte behöver försörjas av män.
Mm.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Prata lite om förut, där med en kultur, ska man säga. Man liksom rankar lite sig själv till andra och så blir det som en social status.
Den här effekten av social matching, att människor ofta väljer någon ungefär på samma steg av en social statusskala i den egna gruppen.
Ja, precis. Och ibland kan man till och med höra folk säga det och sådär, men jag tänker också att hur medvetna är folk egentligen om det där?
Det finns ett uttryck, folk säger att de, ska man säga, någon spelar i en annan liga. Och då menar de inte fotboll, utan om de är ute på krogen och ska hitta någon intresserad av att träffa en partner. Så det ska ganska mycket till innan människor närmar sig någon då som ser ut att vara väldigt mycket högre på en statusskala. För de tänker då att det här är en person som kommer att inte, ska man säga, vara tillmötesgående gentemot dem själva. Det är hand i hand med att de vill förstås också göra ett så gott parti som möjligt.
Och då, i det fallet, då pratar man ju egentligen bara om utseende. Just när någon säger sådär. För att då känner man ju inte alls personen, då vet man ju inget mer. För det finns ju andra saker som kan höja status också. Eller hur? Det måste ju, om man bara ser någon på håll, då, de som säger så, då utgår man troligtvis bara på utseende då.
Ja, eller att folk ser just, de ser... De tänker på ekonomiska tillgångar. De ser det kanske i ett armbandsur eller i kläder.
Ja, just det.
Eller i den mat som folk beställer på krogen. Eller i en bil som står utanför krogen.
Ja, för det kan handla om mer just än utseende. Det är liksom en kombination av som tillsammans skapar en, som en sån social status.
Man kan säga att det blir som en gestalt. Och den har många pusselbitar så. Det här som jag nämnde tidigare, när det pratas om mate quality, då brukar det framförallt gälla, ska man säga, fysiska attribut. Då är det ålder, längd, kroppsform, sådana saker. Människor, vi är ju väldigt komplexa. Så någon som letar efter en partner på ett medvetet sätt, de ser ofta en väldigt stor del av bilden. Och det de inte ser, det tar de reda på. Under de första dejterna.
Ja, det är spännande. Det beskriver du i boken, det här med att man, just när det gäller liksom dejtande och kanske att bilda par, att man ställer för höga krav. Att man hör någon säga så här, men jag vill att den ska ha de här egenskaperna, den ska se ut på det här sättet. Och du beskriver lite det, vilket är rätt spännande, när du gör en sån liten beräkning också. Så här, vad hon söker är en man över en viss längd. Han ska ha vissa egenskaper. Men att det ibland, det kan också bli som, är det realistiskt?
Jag tror att det är bra att folk har krav. Men de bör också ha i åtanke att ju fler krav det finns på en presumtiv partner på listan, desto svårare blir det att träffa den här.
Kan du inte återge det exemplet du har i boken där?
Just det exemplet går ju ut på att visa att när människor har en kombination av krav på attribut hos en presumtiv partner, och att de här attributen är statistiskt oberoende av varandra. De är inte, ska man säga, de är inte relaterade till varandra. Låt oss säga att två tänkta egenskaper, exempelvis smart och snygg, de är inte relaterade till...
De hänger inte ihop?
Nej, kanske i viss mån gör de det, men... I den stora populationen så hänger de inte ihop särskilt mycket, så att säga. Om någon person går på gatan och sen så kommer den person i motsatt riktning, och personen gör då en bedömning. Är det här någon som ser snygg ut, eller skulle jag säga att det är någon som inte ser snygg ut då? Så skulle jag gissa att den åsikten eller den bedömningen ser nog ingenting om huruvida personen också är smart eller
Nej. Inte
så smart. Så man säger att det är två egenskaper som är statistiskt oberoende av varandra. Redan på två attribut så kan vi förstå att människor kan begränsa sin egen urvalskvot oanat. Låt oss säga då att någon person tänker att min nivå på, ska man säga, begåvning hos en partner då är den övre femtedelen. 20% av de smartare då i en socialgrupp där den här personen rör sig. Och sen också tänker att jag vill dessutom att min partner ska vara bland de snyggare 20% i samma population.
Mm.
Och då ska de här egenskaperna, för att de ska kombineras och de är oberoende, då en utomstående kan då räkna sannolikheten för de här attributen ihop. Då är det alltså då 0,2 gånger 0,2, det är 0,4. Nej, 0,04. Så det är under 5%. Så det betyder då att kombinationen av de här relativt lågt ställda kraven finns. Individens närmiljö, den är mindre än 5%. Och det är som ett litet enkelt räkneexempel för att se hur snabbt krav som människor ställer på en presumtiv partner, hur snabbt de adderar upp till att den här partnern blir väldigt svår att hitta.
Och sen gäller det dessutom då att den ska vara attraherad av dig.
Så sannolikheten minskar ytterligare då. Så då är det en av 20 som uppfyller mina krav. Men då när jag har hittat den personen, då ska den också tycka att jag är värd att satsa på. Och den personen har sina egna krav. Så att det är ju alltid en matchning. Det låter ju väldigt pessimistiskt allt det här. Men det finns lite faktorer som kan man säga väger upp det här lite grann. Då. För räkneexemplet i sig målar nästan upp en bild att folk kan aldrig träffa någon partner. Och det märker vi att människor gör. Och för det första, människor tenderar att gilla det som de också uppfattar hos sig själva. Så likhet är en väldigt sån här stark faktor i attraktion. Och vi vet att människor tenderar att umgås i sociala grupper och i klickar där det finns, hur ska man säga, ofta en ganska stor mängd av samma typer av attribut. Man kallar det här för att grupper är homogena. Och det här är ju åtminstone någonting som ökar sannolikheten för människor att träffa en presumtiv partner i sin egen sociala grupp.
Mm.
Och sen en annan grej som också väger upp det här är att människors, i den mån att de träffar en partner, så märker man att om det klickar med partner, så tenderar människor också att vara mer förlåtande till de egenskaper som partnern saknar, som de egentligen hade letat efter. Allt eftersom tiden går så tenderar människor att vara förlåtande, att de egenskaperna inte finns hos en partner. De älskar sin partner ändå. Det är någonting som också forskningen har lyft fram, att i långvariga parrelationer då så tenderar människor att se sin partner som en allt bättre partner, givet då att relationen har en stabilitet. Jag vet inte vad det är för effekt egentligen i det hela, men kanske är det så att människor lär sig, de kanske inte är öppna att swipa så mycket till vänster i en app, men när de väl har en partner framför sig och det finns en attraktion, så är de mer benägna att i, ska man säga, backspegeln tänka att det här var en partner som jag gjorde väldigt rätt i att ha swipat höger.
Så att den där, då blir ju den där kravlistan är ju mer teoretisk, så att säga, i stunden när du träffar någon, så det blir mer en helhetsbedömning. Man kan gilla någon. Alltså då kanske inte den där listan har så stor betydelse. Det är ju kanske mer teori.
Ja, det är som ett paradigm i psykologisk forskning i alla fall. Ja, det är ett roligt räkneexempel. Många av de här räkneexemplen som finns just i parbildning och attraktion, de på något sätt utgår från att människan är rationell och att hon ställer upp kriterier. Och det är lätt att göra ett experiment. Men sen så ser man att människor agerar väldigt mycket på känsla.
Ja, men exakt. Ja, precis. En annan del som är spännande, det här med att leva i en parrelation, så när man liksom är i en parrelation. Du beskriver lite som ett dynamiskt system. Och jag uppfattar också lite som, om jag är i en parrelation, då är ju jag en del i systemet. Alltså att jag inte kan peka på min partner och, nej men nu är ju den fel här, nu blir det här dåligt, det här funkar ju inte. Men det är vi tillsammans som är ett system.
Exakt. Det är kanske bästa exemplet på en parrelation som ett vardagligt dynamiskt system är en gemensam relationsnöjdhet. Det här är ju någonting som de som arbetar professionellt med par tillkännager till paret så snart som möjligt, att det finns inget sätt för människor att vara nöjda själv i en parrelation. I de flesta fall är en missnöjd, då kommer den andra också vara det. En är nöjd, då kommer den andra också vara det. Det låter lite platt när jag säger det, men det är oerhört viktig information just till par som söker terapi, därför att de behöver utgå från att målet för dem personligen i terapin, det ska vara det att partnern ska trivas.
Mm-hmm.
Så om jag går i en parterapi, då ska inte mitt mål vara att jag ska trivas i min relation, utan jag ska försöka sikta mot att min partner ska trivas. Och om min partner också gör detsamma, det är då som relationsnöjdheten faktiskt kan öka för båda i en terapi.
Jag kan tänka mig att många som kanske går i terapi, att man kommer dit och säger, ja, men min partner är jobbig, det är inget bra nu för att han eller hon beter sig dåligt här. Det är dens fel.
Exakt, fast de ser det på ett smartare sätt. Eller smartare, de ser det på ett listigare sätt, för att de vill gärna, det händer emellanåt, att någon eller båda parter vill få parterapeuterna att, hur ska man säga, ta parti eller att ingå i en allians. Då kan det hända att någon av parterna säger ungefär som det där du sa, men det kläs i sådana ord att det blir lättare att svälja och acceptera. I en parrelation så är ju båda liksom en viktig del av varandras sociala miljö. Så att om jag vill att min partner ska trivas, då är liksom det bästa sättet som jag också kan göra att jag själv kan trivas. Mm. Men naturligtvis, då krävs också att båda drar liksom i samma riktning. Och det i sin tur gör att när människor söker parterapi, så en av de såna här första grundläggande frågor som parterapeuter ställer, det är just om och den ställs i individuella samtal vanligtvis. Vill du vara kvar i er parrelation? Är du beredd att arbeta och förändras själv för att er relation ska bli bättre? Och det är egentligen bara parrelationer där båda parterna enskilt säger att ja, jag är beredd att jobba för att relationen ska bli bättre, jag vill bli kvar. Det är där det finns en möjlighet att det kan bli en lyckad parterapi.
Och just det tankesättet att man, ja, men jag är också ansvarig för, jag är ju med här, jag kan inte bara skylla på den andra. Det är lätt att hamna i att man pekar på den andra.
De som pekar väldigt mycket på sin partner, de kommer aldrig till parterapi. Eller om de gör det så har de ett annat skäl. Jag tror att jag beskriver i det kapitlet att ett vanligt skäl är det att det ska finnas liksom en samtalskontakt för en partner när den ena väl gör slut. Ska man säga halvdagen omtanke eller vad ska man kalla det för? Att det finns en viss omtanke att man vill att det ska etableras en psykologkontakt för en partner så att den kan bearbeta sin sorg, men egentligen individen själv tänker att jag är redan ute ur den här relationen. Och det finns ingenting en parterapeut kan göra för att den parterapin ska bli lyckad.
Det också hänger ihop med det här med det här dynamiska systemet, för att sen när du pratar om det här med att påverka beteenden, om man ska påverka beteenden hos den andra, så delar in det i tre delar. Det här med, kan vara personlighet, alltså yttre faktorer, och sen då eget agerande, alltså mitt agerande om jag ska påverka min partner. Ja. Det tycker jag var intressant. För ofta tänker jag så här, nej men nu får den ändra sig här. Nu får den ändra sitt beteende. Men att jag också är en del av det beteendet.
Definitivt, ja.
Kan du inte förklara det lite grann?
Tanken där är att ska man säga att båda parter är en viktig pusselbit i en gemensam social miljö. När människor önskar att någon i deras omgivning ska ändra sitt beteende. Vi tar det här exemplet med hjälpsamhet. Om vi säger så här att om du och jag bor ihop och så upplever jag att du inte är hjälpsam nog, då är det verkligen en fallgrop att jag tänker i termer av, ska man säga, inre psykologi. Visst, naturligtvis, det kan vara en viktig del av förklaringen.
Alltså inre psykologi hos mig då?
Ja, precis. Ska man säga att det, ska man säga, du är en lat och ohjälpsam person. Så skulle jag kunna tänka. Och det kan vara sant, men det kommer inte att vara hjälpsamt. Utan alla människor som vill förändra andra, det här är en så här ganska vanlig beteendeteoretisk tanke, då bör se till situationen och sitt eget beteende. Om någon vill ändra sin partner, att den ska vara mer hjälpsam, så måste det finnas förutsättningar för att vara hjälpsam. Och sen så kanske det också handlar väldigt mycket om vad den som behöver hjälp själv gör, så att säga.
Alltså du i det här fallet då, om du tycker att jag inte aldrig hjälper till.
Precis, då kanske det jag bör ändra är hur jag kommunicerar mitt behov av hjälp snarare. Om jag får den tanken att jag måste lära mig att be om hjälp på ett bättre sätt, ett mer effektivt sätt, då är det ju verkligen så att då tänker jag på mitt eget beteende. Vad i det som jag gör eller inte gör ökar sannolikheten för att bli hjälpt i parrelationen.
Mm.
Jättemycket vi människor gör intuitivt fel saker. När människor väl hjälper så skäller vi ut dem för att hjälpen kom så väldigt sent. Det är väl en klassiker. Ja, du hjälper nu, men jag bad ju dig för en timma sedan. Istället för att tänka att men det var ju bra att hjälpen kom nu och se det som en möjlighet att ge någonting positivt i en hjälp för att den kom nu.
Mm.
Senast idag, jag tror att SVT:s nyhetsapp, de hade ett litet experiment de hade gjort med hundar. Det är också en klassisk jämförelse, beteendeteori och hundar. Och då hade de sett hur hundar kan göra sig saker på ett visst sätt beroende på om de bestraffas eller om de promptas med hjälp av positiva signaler. Och det här är ju då i stort sett samma tanke, fast översätta det i parrelationens skepnad då.
Och samma sak är det där med att man, det är ganska vanligt just att man tänker då inre faktorer, som att nu är min partner lat, har inte gjort det, och så blir jag irriterad och sådär. Men det kan finnas yttre, den miljön som Absolut. Påverkar yttre faktorer, som att så här, nej, men den har inte haft möjlighet av yttre orsaker, så att säga. Mm. Ja, mycket på jobbet eller vad vet jag, det har varit köer, biltrafiken som... Och så vidare och så vidare. Just att man kan lyfta det från det inre och det yttre. Och även att min roll har en betydelse då. Det kan vara jag som kommunicerar dåligt, eller jag kan göra det på ett annat sätt. Och så.
Kommunicera på ett bestraffande sätt.
Som, ja, just det.
Som inte bara, ska man säga, hindrar partnern att vara hjälpsam just nu, utan också kommer att gagna att hjälpsamheten inte kommer att öka.
Mm. Det här med nöjdhet förresten, vad finns det för, vad är det som gör att, vad kan man se för mönster hos de som har hög parnöjdhet?
Det finns lite olika mönster där. Ett har vi redan pratat om, det här med att kraven inte är så väldigt högt ställda. Någonting som också kännetecknar parrelationer med hög nöjdhet är att det finns en ganska förlåtande inställning till saker som går fel. Så man kallar det där för other-serving bias i socialpsykologin. Att när partnern gör någonting som försämrar någonting i relationen så tolkas det i ganska förlåtande ordalag. Och motsatsen till det då, som är förknippat med låg relationsnöjdhet, är att gå till attack.
Mm.
Individen är missnöjd med någonting i relationen.
Att förändra parrelationer, jag vet inte, har du några tankar just kring att förändra parrelationer, hur man kan tänka kring det?
Jag tror att en viktig del är att ventilera missnöje ganska tidigt. Ett vanligt fel som vi alla människor gör är att vi väntar lite grann för länge med att säga när någonting inte passar oss. Vi väl kommer till skott, då är vi ofta så skadade och så upprörda av det som inte har passat oss under en lång tid att kommunikationen blir ganska anklagande och den blir ganska hetsig. Det är väl någonting som alla bör tänka på som lever i en parrelation, att försöka ta upp saker som skaver och göra det så tidigt som möjligt. Det är lite rart att människor väntar och tänker att det blir bättre. Men somliga saker blir inte bättre. Och jag tror att ganska ofta en partner också skulle gärna vilja få en möjlighet att förändra eget beteende eller förändra omständigheter om den får den informationen i god tid.
Så kommunikationen där, det är mycket som handlar om kommunikation överhuvudtaget, men just att kommunicera det tidigt istället.
Ja.
Reda ut och...
Och någonting annat att tänka på förstås är att sätta ribban ändå för tidpunkten när, nu motsäger jag mig själv lite grann, men också att kanske inte kommunicera allting som känns dåligt. Jag tänker att det är bra om par ändå väljer det de tänker att de vill förändra i relationen. Att inte allting som inte känns bra kanske inte behöver kommuniceras. Utan det finns vissa aspekter av vad en partner gör eller det som finns i relationen som kan vara lika bra att godta att det får vara så här. Antingen ett tag eller kanske för gott. Men när det så att säga överstiger den där tröskeln att det här är någonting som inte går att godta, att då ta upp det relativt snabbt.
Mm, mm. En sista fråga brukar vara om man har liksom någon rekommendation kring ämnet.
Jag kan väl tipsa om en annan bok.
Ja, absolut.
Än min egen. Och det är en bok som jag tror många avfärdar därför att den har en så banal titel. Men det är en bok som jag tycker är väldigt bra. Jag nämnde tidigare när du ställde frågor om relationens dynamiska system, så nämnde jag John Gottman. Och där finns en klassiker som finns på pocket på svenska som heter, jag tror att det heter Skylen i regler eller någonting, av John Gottman. Och det är en bok vars titel gör att många avfärdar den, men den är väldigt forskningsunderbyggd och det är en jättekul bok att läsa.
Då rundar vi av.
Yes, det gör vi.
Tack så mycket för att du var med.
Ja, tack själv.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.